Amen, tack så mycket. Det är härligt att få kliva upp när det heliga ande har redan förberett hela rummet. Jag tror på att han har förberett ditt hjärta. Jag tror att det inte är en slump att du har dukat upp här. Och det är alltid bra att veta. Det finns ett syfte med att du är här. Guds tala. Och jag får tala ikväll och tack igen för det här otroliga förmån att få komma hit och träffa alla. Och det är så underbart att träffa folk som man inte känner, så märker man att man har ändå förbindelsen. Det var precis nu en kvinna som kom och kände någon. Och hon, alltså det är otroligt. Du vet, det är Guds värld. Vi är del av hans nätverk i hela världen. Gud, det är ingenting som är överraskande. Jag glömde berätta igår, när ni var här igår, då såg ni en bild av min familj. Och då såg ni alla i österrikiska trakt, folkdräkter. Och även min man hade en österrikisk ledarhose på sig. Men jag glömde att säga att han är svensk och kommer från Stockholm. Men han älskar Österrike. Men en rolig anekdot. Jag vet inte, vem från er? Nej, nu har jag lite. Nu pratar jag om Österrike och då börjar tänka på tyska heligande. Behöver lite extra nu. Men Rickard Svensson var här och han berättade om hans historia, hur han träffade hans fru. Vem var här och hörde det? Han profeterade om henne innan hon fanns. Och så blir det precis så uppfyllt. Men nu kommer storyn från min man. Bara att säga att det inte hände alla tider så. För det är nämligen så att min man är från Sumpan, från Sundbyberg i Stockholm. Och han var övertygad att hans fru kommer att vara svensk, blond och kommer från bara 50 kilometer kring Stockholm. Bingo! Så, ja, bara att ni vet nu. Framtidsdrömmar eller visioner blir inte uppfyllt alltid, men de kommer att bli bättre. Eller hur? Jag vet ju inte om det finns saker som du drömmer om. En bild om framtiden som du har. En vision, någonting du bär med dig i ditt hjärta och du tänker om det. Och det blir någonting jättespeciellt. Det är tema för hela konferensen. En tro för framtiden. Och om nu jag lämnar ut min man så här, då måste jag också lämna jag mig själv ut också lite grann. Så en liten anekdot från mitt liv. När jag var typ 5 år gammal så började mina 2 äldre bröder att gå till musikskolan. Vem av er spelar instrument? Ja, det kan vara mer, hörni. Ta-da-da. Det är viktigt, det är viktigt. Musiken går in i hjärtat. Men min äldsta bror, han lärde sig att spela fiol. Min andra bror, var bra att han inte lärde sig att spela fiol, för han skulle ha torturat det här instrument. Han lärde sig att spela trumpet. Det passade mycket bättre till hans personlighet. Och så packar de in det här i de här fina väskor som de har för varje instrument. Och varje vecka så ser jag 5-åring hur mina bröder går till musikskolan. Och du vet, min stora dröm var att lära mig att spela pianot. Och det var en äldre dam som skänkte min familj ett piano. Inte bara en piano. Det var en flygel. En stor, gammal Bösendorfer flygel. De som kan. Ja, precis. Och det var ju min piano. Eller mitt piano, nu vet jag inte. Det är mitt. Tack så mycket. Och då stod jag och bara väntade på dagen. Jag stod redan i kö för musikskolan. Bara väntade tills jag får det här beskedet. Att nu också får gå till musikskolan. Men plötsligt, i den här drömmen och visionen som jag hade. Att vara nya Mozart och alla de här. Då bara slog det mig. Det kommer aldrig att gå. Aldrig kommer jag att lära mig spela pianot. Och jag började gråta. 5 år, jag var 5 år, inte 15, 5. Och jag började gråta helt förtvivlat. Och min pappa kom och sa, men Rut, varför gråter du? Och pappa, kommer aldrig lära mig att spela pianot. Nej men älskling, visst kommer du att lära dig. Varför tror du det? För du har ingen lastbil, pappa! För jag var helt övertygad att vi behöver ta med oss piano till musikskolan varenda vecka. Och pappa, min pappa som är bäst i allt, han har ingen lastbil. Men du vet, ibland är det så när man tänker på någonting. Man tänker och då tänker man för mycket. Man tänker på alla detaljer och på allt. Du kanske är inte så, du kanske är helt svensk och säger det är lugnt. Det ordnar sig. Men ibland finns människor som jag som har en lista och tänker på allt möjligt. Och det blir bara så stor. Och alla de här rädslorna som kommer och all det här oförmågan som man känner av sig själv. Eller man tänker på andra som är inblandade och det kommer inte att gå. Och det kan inte gå. Utmaningar när man tänker på framtiden. Förändringar, de kommer att ske, det vet vi. Förändringar kommer att ske. För att nå en dröm i framtiden har alltid på sig att vi måste förändras. Att vi måste vara öppen för vad som helst. Och alla möjliga tankar, för utfattade meningar, frustration, besvikelserna, rädslan för misslyckande. Förändringar, de förorsakar också i oss en viss oro. Vi blir väldigt bekväma med hur saker och ting går till, egentligen oftast. Det är inte så dåligt, även om vi vill ha förändring. Ja, men vi kan vara ganska nöjd. Vi vill ha allt under kontroll. Vår kontroll, inte hans kontroll eller hon där eller Gud. Ibland säger vi även vi har mer kontroll än Gud över saker. Men nya situationer kan vara stressande. Men förändringar sker. Vem här har varit med om förändringar? Alla måste vinka. För bara du vet att ha plötsligt vit hår. Det är sådana förändringar som bara sker. Och man måste klara det av och alla de här sakerna. Men ni vet, generationer förändras. Ledare förändras. Regeringarna förändras. Omständigheterna förändras. Församlingen förändras. Församlingsledare förändras. Och när det sker så uppstår den här instabilitet ibland. Att saker och ting inte går till precis så som man vill. Eller man tänker, men hur kommer vi att klara oss? Jag tror att vi lever i den här tiden när pingströrelsen är typ 100 år gammal. Där många saker i våra församlingar förändras. Och måste förändras. En ny tid, nya människor, ny samhället. Det är ofta så. Och det finns en tid att vi reflekterar över sakerna som har varit. För de är viktiga. Det är våra rötterna som är där. Det är våra förebilder, det är de som har byggt församling bokstävligen. Jag tänker ofta, ni vet, i församlingen i Wien där vi var pastorer, när de byggde den kyrka där vi var inne som rymde 400 människor. När de byggde det, det var de bara 60. Vilken tro för framtiden. Och jag tänker ibland i vår församling tycker vi att nej, toaletterna, de är 40 år gammal, det räcker. De håller 20 till. Lite. Var är vår tro? Men förändringar är skrämmande. Det utmanar oss. Men förändringar av rätt anledning, det är bra. Av rätt anledning, då kan vi oss också förvänta att Gud kommer att genomföra hans vilja i de förändringarna. Och det är ämnet för ikväll. Att ha mod. En modig tro för framtiden. Inte bara stanna och vänta och tänka, ja, sker det så sker det inte så sker det inte. Nej, var modig i din tro för framtiden. Och jag vill ta en exempel från Bibeln. Jag vill ta Josua. Så har du Bibeln med dig så slår du upp Josua kapitel 1. Och du kan hålla där. Och jag kommer verkligen gå fram och tillbaka de första 3 kapitlen. Kanske 6 kapitlar är bara. Men det är som en film. Hela de här kapitlerna bara läste. Det är bara spännande. Jättespännande. Men det är tiden där Josua tog ledarskapsstafettpinnen från ingen mindre än
Moses.
Ni vet. Och där behöver man en modig tro att ta över efter Moses. Ja, så. Är ni beredda för allra första versen i boken? Som börjar jättebra. När Herrens tjänare Mose var död. Talade Herren till Josua, Nuns son, som hade varit Moses medhjälpare. Och vad säger Gud till honom? Min tjänare Mose är död. Gå nu med hela detta folk över floden Jordan in i det land jag vill ge dem. Alltså det är lite anmärkningsvärt och fantastiskt egentligen att Gud börjar hela boken med att repetera två gånger. Mose är död. Det är nästan så att man tror att han gillade inte Mose. Men så var det ju inte. Ni vet ju att när Mose dog jag inte ens. Mose är ju en som bara togs till himlen. Alltså det är ju intressant. Så vi vet att Gud älskade Moses. Som varför bara skrev han det om och om igen? För jag tror att Gud såg någonting där med Josua och med hela folket. Att de lever i ångst och rädsla för Moses är död. Hur ska det gå till nu? Vad kommer näst? Och de visste ju att det var Josua. Men det kan ju vara att Josua var inte så säker på att det var rätt val. Men Gud sa det här för att påminna dem och säga till dem. Okej nu, hallå, ni där. Moses är hos mig. Han är inte längre hos er. Men nu kommer er tid. Nu vill jag göra med er precis det som jag har talat med Moses om. Det håller. Det är samma budskap, det är samma sak. Nu, Josua, är det din tid. Nu är det dags för förändringar. Nu är det dags att ta upp stafettpinnen. Dags att gå vidare med nästa uppgift. Dags att gå mot ditt första mirakel, Josua. För nu står Jordan, floden framför dig. Så det var nu fritt efter Rutöversättning. Det kanske läste ni nu inte så där. Men det typ sa Gud det så här. Mose dog. Han var den här bärare av det här löftet om det utlovade land. Men löftet dog inte med Moses. För det här löftet var för hela folket i Israel. Kanaan var inte Moses löfte, men hela folkets utlovade land. Och det betyder att de skulle nu få en ny ledare som tar dem genom floden. Men vet ni, Jordanfloden, det läser vi i kapitel 3 efteråt. Det står att det var harvest-tiden, var det? Skördetid, skörde, eller vad skörde det var nu? Ni säger skörd. Ja, tänk. Jag anpassar mig. Ja. Den var där och då betyder det att floden hade en översvämning. Det var mycket mer vatten än vanligt. Så då står Josua som har precis tagit över stafettpinnen. Och han stod precis med samma problem som Moses. Kommer ni ihåg? Röda havet. Och det är intressant att Gud gav Josua samma mirakel som han gav Mose. Att visa, jag är med dig nu. Men då hade Josua ett folk med typ 2 miljoner människor. Och bara att vi fattar det här. Ni vet att de här 2 miljoner människor var inte med. När de gick genom Röda havet. Kommer ni ihåg? För de var olydigt. Och så bestämde Gud att ingen av dem ska gå in i Kanaan. I det utlovade land. Men bara de som föddes på resan. Så han hade bara tonåringar med sig. Nej, de kanske var 40 år. Men de är ibland tonåringar också. Eller hur? Ja, men han hade en helt nytt folk med sig. Och han behövde undervisa dem och vara med dem om allt. De var newbies. Det är inte konstigt att Jonas... Vad är jag nu i fall? Nej. Nej, Josua, förlåt. Att Josua stod där och var rädd. För han märkte ju hela ansvaret som låg på hans axlar. Det är allt som han behöver göra i det här, vad han såg hos Moses. Jag menar, Moses var 120 år gammal när han dog. Det är mycket livserfarenhet, eller hur? Det har ingen av oss här. 120 år. 40 år av dem var han ledare för det här folket. Han var den enda ledare som verkligen var känd sen tiden där de tågade ut i Egypten. Han hade varit Josuas mentor och förebild. Och Josua, han hade den här nära arbetet tillsammans med Mose. Och han hade sett Moses karaktär. Hans beslutsfattande. Hans reaktioner genom kriser. Hans personlighet. Han hade bevittnat Moses förhållande till Gud. Hur Moses talade med Gud. Hur hans tro växte. Han var med när Moses kom ner från bergen och strålade av Guds närvaro. Han såg det här. Han visste vilken ledare Moses var. Och nu står han där framför Jordan och tänker, okej, hur var det nu? Vad gjorde Moses där? Vi drog i Röda havet. Men ni vet, när Gud leder förändringar, då är det alltid av en god anledning. För Israel var det dags att folket tar det här landet. Att de ska ta det var inne, bo i den. Men Gud sa inte med Moses. Jag behöver dig nu, Josua. Moses, han var den som stod på toppen av en kulle med Guds stav i sin hand. Och bad. Men Josua var den som ledde folket in i strid mot amalekiterna. Det läser vi i andra Moseboken 17. Moses, han var mannen som talade med Gud ansikte mot ansikte. Men det står i fjärde Moseboken 27 att det är Josua som kommer att vara som en herde och leda fåran. Och de kommer följa honom. Gud har sin person för varje situation. Han har en Moses och han har en Josua. Var och en perfekt lämpad för de uppgifterna som Gud har utvalt dem för. Det som Mose hade gjort i det förflutna, det var inte samma uppgifter som Josua skulle vara. Även om han nu stod framför Jordan. Och vad Josua skulle göra var inte Moses uppgift. Gud använder varenda av oss för någonting som han tänker på när han ser på dig. Det är fantastiskt. Där du sitter, där du är, där du tjänar i din församling. Om det är för barn eller mission, om det är församlingsledningen. Eller stå i köket och fixa kyrkkaffe. Yes, säger Gud. Det är precis där. Du är på rätt plats. Och om du inte har hittat den här platsen, då kan du lätt hitta den. Bara gå och fråga Lilian. Hon har en plats för dig. Ni vet, Guds folk möter förändringar. Där vatten behöver delas så att de kan komma över till andra sidan. Och jag tror att det är precis som vi behöver se förändringar. Som en vattendelare. Så den här tron, den här modiga tron för framtiden ska säga till oss. Det kommer att delas vatten framför dina ögon. Och jag tror att de var beredda, för de bodde 40 år i vildmarken. Alltså ni vet, när jag flyttade till Sverige för 11 år sedan var jag lite chockad hur mycket camping man gör här i Norden. Med utedass och alla de här sakerna är jag absolut inte en campingtjej. Vildmarken för 40 år skulle aldrig vara någonting jag väljer. Jag är beredd att gå över Jordanfloden, absolut. Ta mig över där. Ja. Men när vi står framför förändringar, vi själva, vad gör vi? Tänker vi på det som har varit hela tiden och hålla fast i det? Eller är vi beredda att vatten ska delas framför oss? Och att vi går igenom? Du vet, när jag var tonåring, det var jag på en ungdomskonferens. Och predikanten sa någonting som jag kommer aldrig att glömma. Och det har nu stannat med mig nästan 30 år, så det var bra. Han sa så här. Moses är död. Moses är död. Billy Graham är gammal. Reinhard Bonke är i Afrika, men du är här. Och nu efter 30 år måste jag meddela att både Billy Graham och Reinhard Bonnke är med Moses i himlen. Så nu finns det alla ni som är. Och jag. Det är inte så att vi ska bara titta på någon annan. Gud har någonting för dig. Och han vill att vi har en modig tro för att möta platser där vatten delar sig. Och vi är beredda att gå igenom. Var modig. Går. Vi måste också ha en modig tro för att kunna gå framåt. Inte bara stanna, för nu har jag vatten delat sig. Så det är jag perfekt, då är vi redan här. Nej, men det var jag Ninive som väntade, nej, inte Ninive. Det var Jeriko. Jesus. Det var Jeriko som väntade där. Precis, de såg Jeriko. Stor stad. Okej, okay. Jordan check. Jeriko näst. Men gå framåt. Gå framåt. Nu förbereder du allt folket, i vers 2, att gå över jorden till det land som jag ger israeliterna. Och jag kan höra hur Josua sa, va? Hela folket, 2 miljoner genom jorden. Och nästan är Jeriko. Han måste ha skakat med den här tanken att han är nu den här ledaren. Josua måste ha kommit ihåg hur Moses hanterade alla problem. Och det var ju inte liten, alltså alla de här 10 plågor. Det var inte liten att stå emot faraon och prata med honom. Det var inte litet att gå upp på berg Sinai och vänta att Gud kommer med de 10 budord. Det var inte litet. Att Moses hade tillit att manna skulle komma varenda dag för att försörja 2 miljoner människor. Det var inte litet. Har vi den här tro för framtiden att det kommer räcka när vi går framåt? Gud kommer att försörja oss. För vi kan omöjligt göra någonting att försörja 2 miljoner. Men Gud kan. Har vi en modig tro att tro på det? Att det går framåt. Att vi kommer inte att stanna kvar någonstans. Den här utsikten att ska leda ett folk, det måste ha varit övermäktigande. Men Gud, han säger till Josua, du och hela folket, gör er redo att ta dig över jorden. Och i kapitel 3 och 5 så står det faktiskt så här. Josua sade till folket, helga är, för imorgon ska Herren göra under bland er. Någonting hände med Josua. Och vi läser det faktiskt i kapitel 2 i avslutningen, att Josua hade ett möte med Gud. Han mötte en ängel. Och där styrkte han hans själ. Hans tro blev stark. Och jag tror där fick han det här mod. Modet för att göra det. Att gå vidare. Att inta hela staden. Hör ni, löftena som Gud ger Josua, de är mäktiga. I det här första kapitlet, de här första 7 verserna, det är ofattbart. Han ger dem så en trygghet när han säger, varje plats där ni sätter er fot har jag gett er, som jag lovade Mose. Inte varje plats som ni tittar på och tänker, det här huset är fint och det här, kanske, nej. Sätt din fot och det är redan ert. Det är ett löfte, en trygghet att han är vår försörjare. Gud försäkrar oss i sin trofasthet i vers 3. Precis som jag lovade Mose, kan du lita på mig? Han sa, kom an nu. Du såg Mose. Mose litade på mig. Och precis så kan du lita på mig. Det säger han till dig också. Det tredje var han sa också till honom i vers 5 där. Ingen ska kunna stå emot dig under alla dina livsdagar. Vilken skydd. Inte bara nu när du går genom jorden. Nej, det var livstidsgaranti av Guds närvarande. Fantastiskt, det kan du också ha. Och för det fjärde, han bekräftar hans närvaro. Han säger så här i vers 5. Så som jag var med Moses, så ska jag också vara med dig. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Hörni, Josua, han fick det här pepptalk från Gud. Och Gud visste att han behövde det. Men samma gör han med dig. Bara att du tystnar andra röster som ibland är mycket högre. Läs Bibeln. Det står precis för oss. Det är Guds ord. Ni vet hur Gud uppmuntrar oss. I de första 9 verserna i kapitel 1 så repeterar Gud en sak 3 gånger. Var stark och modig. Var stark och modig. Var stark och modig. Kan du vända dig till någon och säga var stark och modig? De trodde inte på det andra gången, snälla. Jag ser fortfarande tvivel. Säg det nu en tredje gång, men riktigt stark. För precis så var det med Gud. I 9 verser behövde han repetera samma sak 3 gånger. Så att Josua fattade, så att jag fattar. Så att du kan fatta det. Och fortfarande har man ändå de här frågorna. Men hur ska det gå till? Det behövs alltid styrka. Och det behövs alltid mod. För att tro på en framtid. För det finns så många begränsningar i oss. Men inga begränsningar hos Gud. Hör ni, när det är dags att gå framåt så säger Gud, var stark och modig. Du kommer att börja gå framåt nu. Det sa han till Josua. Kom ihåg, Josua, vad du sa då. Vi kan göra det. Vi kan övervinna dem. Det var när Josua kom som spion tillbaka. När alla andra sa att det här landet kan vi aldrig ta in. Det finns jätter och det finns våldsamma människor. Men Josua sa, visst kan vi det. Gud är med oss. Men nu glömde han lite grann. Och det finns faser också i våra liv där vi är övertygade att ja, det går. Med Gud kan det gå. Och så sker saker. Då behöver vi ha 3 gånger Guds tilltal. Var stark och modig. Var stark och modig. Var stark och modig. Och det tredje. Det var, vi måste ha en modig tro för att kunna stå fast. Vänta nu, Rut. Nu har du pratat hela 20 minuter om att gå vidare och gå framåt och gå in i framtiden. Nu säger du att vi ska stanna kvar. Nej, 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 det sa jag inte. Inte kvar. Vi ska inte stanna kvar. Vi ska stanna fast. Och det är lite som en oxymoron, men det är det inte. För vi behöver gå framåt för att uppnå Guds syfte i vårt liv. Men vi måste stå fasta för att vara trogna på Guds ord. Och det läser vi när vi läser de verserna i första kapitlet. Läs med mig vers 7 och 8 nu. Josua 1, 7 och 8. Var bara stark och mycket frimodig så att du håller fast vid och följa all den undervisning som min tjänare Mose har gett dig. Vik inte av från den, vare sig åt höger eller åt vänster. Så ska du ha framgång vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mund. Tänk på den både dag och natt så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas på din väg. Och då ska du ha framgång. När vi står fast på Guds ord har vi framgång. Inte när vi står kvar någonstans och bara har det mysig. Men när vi står fast på Guds ord, då ger Gud oss framgång. Endast genom att ha trons styrka och mod kan vi uppfylla Guds syfte och vara trofasta med Guds ord. Hör ni? Det krävs verkligen mod för att stå fast, speciellt i den tid vi lever i nu. där Guds ord inte är respekterad i vårt samhälle. Det är inte längre även en rabbi som var vis. Det kunde jag några säga som inte trodde på Gud, att nej, det var en lärare som sa bra saker. Nej. Guds ord blir mer och mer utmanat. Och vi måste ta ställning. Och vi måste bestämma oss att vi står fast. Att möta vatten som delas på vår väg och att gå framåt i det okända skapar ibland osäkerhet. Men att stå fast på Guds ord ger oss stabilitet. Att stå fast för Gud. För Guds ord, det måste prägla vårt tal. Det ser vi här. Det står här i vers 8. Denna undervisningsbok får inte avvika från din mun. Så ta inte bara visheten från någon annanstans. Absolut inte. Ta din vishet och din kunskap från Guds ord. Vi måste prata om det med våra familj, med våra barn. Läs Bibeln med dina barn. Läs Bibeln. Låt dem se hur du läser Bibeln. Och nu vill jag säga att jag älskar min Bibel på mobiltelefonen. Jag älskar den verkligen. För jag kan hoppa mellan tyska och engelska och svenska. Och halleluja, jag behöver det ibland. Men jag vill att mina barn ser att jag verkligen läser Bibeln. För ibland vet man inte om man spelar Candy Crush eller någonting annat. Så ta din Bibel så att dina barn ser att du menar allvar. Och vet ni, när vi läser Bibeln, vi kan inte bara läsa och tro på de ställena som kittlar oss i magen. Vi behöver också läsa de som är obekväm. Vi behöver läsa de som vi inte förstår och försöka förstå dem. Och vi kan inte hoppa över några eller ignorera några. Det står faktiskt i de allra sista verserna i Bibeln, i Uppenbarelseboken. Kapitel 22, allra sista kapitel, nästan allra sista versen. Vet ni vad det står där? I verserna 18-19. Men jag vill varna alla som lyssnar till budskapet från Gud i den här boken. Om någon lägger till något till det som är skrivet, ska Gud låta honom drabbas av alla de plågor som står om i boken. Och om någon tar bort något från det budskap Gud har framför i boken, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden som det står om i boken. Det är allvar. Guds ord, det är inte en leksak för oss som vi kan välja hur det passar oss. Det är allt som vi behöver. Allt som våra familjer, våra församlingar behöver. Vårt samhälle behöver. Står fast. Och vi behöver vara modiga att stå fast i den här tiden. Guds ord måste styra våra tankar. Står i vers 8 i kapitel 1 i Josua. Du ska meditera över det dag och natt. Ni vet, meditera, det är inte bara någon buddhistisk eller hinduistisk sak. Det står i Bibeln att meditera är att tänka om och om och om igen. Att försöka att det blir en del av dig. Att det verkligen genomsyrar dina tankar och din sinne. Att det bubblar över när du läser Guds ord och du fattar, det här ger mig liv. Det här ger mig hopp. Och det står i vers 8 också. Du måste styra, Guds ord måste styra vårt beteende. För det står där, du måste noggrant observera allt som står i den. Och observera inte bara lyssna. Observera är att se och att göra. Du behöver vara praktisk när du läser Guds ord. Du behöver fatta den och lyda den. Så lägg märke till att dessa instruktionerna om Guds ord, de är så viktiga att även där repeterar Gud sig två gånger i vers 7 och 8. Så vad innebär det att lyda och praktisera Guds ord? Det betyder att vi inte vika bort från den till höger eller vänster. Inte avvika från dess sanning på ett enda punkt, prick eller hjorta. Bara för att det kommer att bli en förändring kanske i samhället eller i tidsandens ideologi, kanske förändringar i vår politik, så får vi inte börja kompromissa med sanningen. Ni vet, dessa utmaningar ska inte leda till en möjlighet att sänka våra standard eller att förändra Guds värderingar. Bara för att det kommer att bli tufft ska vi inte bli mjuk och svag. Så låt oss hålla ögonen rakt fram utan avvikelse. Och låt oss fortsätta på Guds ord, på raka och smala vägar. Och det krävs mod att göra det. Så vi behöver ha en modig tro för att kunna stå fast. Nu fattar ni. Inte stå kvar någonstans, men att stå fast på Guds ord. Jag landar nu. Ni vet, motsatsen till styrka och mod, det är rädsla och modlöshet. Men kom ihåg att Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Rädsla är produkten av att lita på sig själv och inte på Gud. Modlöshet är produkten av förväntat misslyckande snarare en framgång som Gud skapade för oss. Och motgiften mot rädsla och modlöshet, det är styrka och mod, inte i oss, men i vår Gud. Liksom Josua möter vi alla rädsla och otillräcklighet ibland. Men vet ni, även stora Moses gjorde det. Hur började Moses? Hur började Moses? Med precis samma tanke som Josua. Så började Moses. Och jag är så tacksam att jag har Josefina här, för hon skrev precis en sång om det. Precis om det. Det var som du visste om det här. Och det kommer Josefina nu att sjunga. Och medan hon sjunger den, då vill jag verkligen att ni reflekterar. Var står ni nu på er väg mot framtiden? Hur modig vill ni vara för den här framtiden som ligger framför er? Varsågod.